Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja, då har jag den stora glädjen att få presentera ännu ett avsnitt av Militärsnack. Och idag har vi med oss någon som jag anser vara Sveriges svar på Anthony Beaver. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan internet sitter...
Niklas Sennerteg. Fint omdöme. Nu rådnar jag lite grann här.
Sorry. Du är välkommen Niklas. Hur är det med Niklas?
Jo, tack som frågar. Det är ganska bra. Lite trött och sliten dock eftersom jag... har alldeles nyss lämnat ett bokmanus som ska gå till tryck här i höst för att komma ut i vinter någon gång. Och ja, det där kan ju vara lite slitsamt ibland.
Jag förstår det, jag har ju själv inte skrivit någon bok så, men jag råkar veta att den boken som du har gett ut nu handlar om Baltikums historia, är jag rätt ute?
Ja, det är den boken som kommer. Den heter Baltikums befrielse och kommer ut december eller januari. Jag är lite osäker på utgivningsdatum där.
Mm. Men innan vi går in på din bok, Niklas, så tänkte jag höra med dig. Du tycker väl om öl, va?
Om jag tycker om öl. Mm. Jag tycker mycket om öl.
För det är ju fredag, så jag tänkte höra med dig vad du har för favoritöl.
Mitt favoritöl, alla kategorier, är Flensburger Pils.
Ah!
En liten tysk sak. Norra Tyskland har fått många priser.
Ja.
Och det är en sån här med porslinskork, vet du. En sån liten nätt flaska. Och ja, en väldigt nätt och fin öl som funkar i alla lägen.
Härligt, härligt. Mm. Själv så har jag alldeles här i dagarna snubblat på Alnöl, ett öl ifrån ett bryggeri från Sundsvall som har en öl som heter Nacka, och det var en chock för mig för att den var så vansinnigt god. Det var en bukett av smaker, så det är en rekommendation från mitt håll.
Se där, den hade jag aldrig hört talas om.
Nej, och nu är vi ändå inne på hört talas om, så tänkte jag att boken som du nu ger ut, ska vi gå in och nosa lite på den, vad det är för någonting?
Ja, det kan vi ju göra. Den heter Baltikums befrielse och den handlar om när de tre små baltstaterna, Estland, Lettland och Litauen, blev självständiga första gången. Alltså 1918-1920, det är tidsskedet precis när första världskriget tar slut. Men fortfarande det pågår ett stort krig i Europa som idag är ganska bortglömt, nämligen det ryska inbördeskriget. Så det sker precis i sömmen mellan de här två stora krigen då. Och det finns ju de historiker som faktiskt har sagt att som menar att det här första världskriget egentligen tog slut först några år in på 20-talet.
Okej.
Okay. Så man kan ju se det som en helhet. Och just i den revan där när kriget tar slut, när liksom Tyskland, kejsaren ramlar av tronen i Tyskland och Ryssland har kollapsat och där pågår inbördeskrig fullt ut, redan då passar de här små staterna på att bryta sig loss ifrån det ryska imperiet. Mm. Och och försöka gå sin egen väg. Och det tar inte lång tid alltså. Ibland är det frågan veckor, ibland bara dagar efter att man har utropat självständigheten, så kommer de ryska trupperna i form av Röda armén marscherande.
Mm. Alltså, för min, nu är jag dålig på Baltikums historia, men att det blev tre separata länder, existerade Estland, Lettland eller Litauen före 1920?
Ja, alltså inte som statsbildningar, eller inte ens som man kan säga lydstater i det ryska imperiet, utan det här var ju provinser. Då var en provins som heter Pribaltiki då, alltså den som betyder provinsen vid Östersjön. Och det var uppdelat i Estland som var mycket mindre än idag. Det var typ norra delen av det nuvarande Estland, och sen var det Livland som bestod av södra Lettland och, eller södra Estland och det som är idag är Lettland, och ja, den Litauen där ute på hörnet då. Och där fanns ju, jag menar 1800-talet var ju en tid då liksom nationalismen uppfanns, kan man säga. Den började, och på samma sätt som kommunismen, socialismen och så. Och där fanns ju nationalister i de här områdena som i början av 1900-talet drömde om större självständighet, till och med egna stater, även om det var, ja, de i princip kunde betraktas som knasbollar i början av 1900-talet att överhuvudtaget tänka på en egen stat när man var en del av det stora mäktiga Ryssland. Och där det sedan plötsligt när de här stora imperierna brakar samman under första världskriget och som en i slutet av det, då uppstår den här möjligheten ur ingenstans att rycka åt sig tillfället, chansen att faktiskt förverkliga de här drömmarna som innan dess hade varit helt omöjliga. Och det är också det som sker, och det sker i något som man på ren svenska skulle kunna kalla för ett obeskrivligt kaos. Jag brukar säga, tänk Syrien fast i mindre skala. För du har krig på så många olika plan som utspelas samtidigt i det här lilla området. Under den här tiden då, efter första världskriget. Du har befrielsekrig. Du har inbördeskrig i de här länderna mellan röda och vita. Du har stormakter som blandar sig i Ryssland. Tyskland som fortfarande inte har dragit tillbaka sina trupper efter första världskriget, utan som fortfarande har arméer kvar i det här området. Vi brukar tänka på, när vi tänker på första världskrigets slut, vapenstilleståndet i Compiègne, november 1918, då ser man framför sig hur de liksom, luggslitna tyska trupperna marscherar tillbaka över Ren, och så finns det inga trupper mer utanför Tysklands gränser. Men det är bara på västfronten.
Okay.
Därför att på östfronten så blev trupperna kvar, för det var en del av vapenstilleståndet. Därför att de segrarmakterna, Frankrike och Storbritannien, USA, de var inte så förtjusta i bolsjevikerna där borta i Moskva.
Och
det hade också uppstått en rad nya stater. Det var inte bara Estland, Lettland, Litauen, det var ju Finland, det var Polen, det var Tjeckoslovakien och så vidare och så vidare. Ett helt pärlband med stater som hade vuxit upp på ruinerna av de här gamla imperierna. Och för att de skulle få en chans att skapa egna politiska styren, administrationer, egna arméer, så beordrade segrarmakterna mer eller mindre tyskarna, att, som hade dittills hade ockuperat stora delar av Östeuropa, att låta sina arméer vara kvar tills de hade hunnit organisera sina egna stater och stabilisera dem. Verkligheten blev lite annorlunda för de här trupperna. De vill ju hem till jul. De var ju trötta på kriget också, och så att många deserterade. De tog sitt pick och pack och marscherade hem. Men man lyckades ändå från tysk sida behålla en stark närvaro i framförallt Baltikum under ganska lång tid efter vapenstilleståndet 1918. Och de här trupperna, det var dels rester av de reguljära trupper som redan hade varit där, Men framförallt var det frikårer. Alltså beväpnade miliser som organiserades för att ersätta de trupperna som marscherade hem. Och det där blev ju en plantskola kan man säga för rörelser som var ganska obehagliga under mellankrigstiden i Tyskland. Framförallt NSDAP.
När du berättar det här så slår det lite ljus på min... Jag visste inte om det här, men jag tänkte att 1944-45 var ju Ryssland så rädd att Tyskland skulle sluta en separat fred med västallierade. Och då är det väl det här roten till den tanken?
Just det. Där finns ju kan man säga ekon av sånt här då som man känner igen från historien när man ser hur saker och ting hänger ihop. Man kan säga att den tyske general som skickades till Baltikum för att hålla ordning på de här trupperna och se till att de gjorde sitt jobb då, han gick istället sin egen väg och ställde till enorma problem för alla sidor, både för bolsjevikerna, både för segrarmakterna i första världskriget och för de här länderna som ville bli självständiga och som kämpade för sin självständighet.
Är det någon person som vi vet senare vem det är i historien?
Ja, om man har läst om Finlands historia, inbördeskriget, så vet man vem det är. Han heter Rüdiger von der Goltz, general och gammal preussare ute i fingerspetsarna, hade lett trupper på både väst- och östfronten under första världskriget. Och han får sedan befälet för en expeditionsstyrka i Finland 1918, en tysk sådan. Och blir i princip då Tysklands, kan man säga, Tysklands man i Finland efter att Mannerheims armé hade besegrat de röda. Och då är det fortfarande första världskriget pågående under de månaderna och man håller på att hala in Finland så att säga i den tyska sfären. Och är på vippen att tillsätta en tysk prins som kung.
Ja, just det.
Över Finland. Väinö den första. Det är du. Ja. Och han hamnar sedan i Lettland då. Slår upp sitt högkvarter i Lettland efter kriget och blir ledare för de här frikårerna. Och man kan säga begår i praktiken myteri mot den tyska regeringen. Okay. För att befästa den tyska närvaron i Baltikum med sina frikårer och med hjälp av tyska baroner som försvarar sina privilegier där.
Mm.
Jäkla soppa är det i alla fall.
Ja, och när vi är inne på soppa så det här är ju, har man följt dig och dina böcker som du har gett ut, så är du ju fortfarande på hemmaplan. För din första bok du gav ut, Stalins hämnd, den utspelar sig ju på det som vi populärt kallar för östfronten, andra världskriget. Det som hände i Tyskland på den sidan. Mm. Och många av dina böcker handlar om nazism, det handlar om kommunism, det handlar om historia och informationskrig och liknande. Mm. Så att du är ju kvar i ditt hemmaplan med din senaste bok.
Ja, på sätt och vis är jag nog det. Ja. Ja. Det kan man faktiskt säga. Kommer aldrig ur det där träsket. Som man säger.
Ja, men det är fasligt intressant, det är det. Och framförallt jag själv har ju ett okurerat, utan jag har ju liksom, det har ju fått växa sig vilt i andra världskriget och sen fluktuerar det där i om det flyger i stridsvagnar med tid.
Ja, just det.
Men jag tänkte själv, du började ju skriva som, du är ju journalist och har pluggat en del både ekonomi och historia.
Ja, just det. Det börjar ju där. Det är sånt där som man först vågar säga efter ganska många år i yrket, att man blir journalist av helt fel orsak. Okay. Jag trodde det var en genväg till att skriva böcker.
Okej.
Okay. Mm. Så lite så var det. När man inte kunde bli utrikeskorrespondent för att det var lite för hård konkurrens om de jobben.
Mm.
Så det där med böcker, det var ju roligt. Mm. Och så läs. Och jag har alltid varit en sån som jag har läst oerhört mycket och så vidare. Och så fanns det den här tanken att man ville göra någonting med det här läsandet, så att säga.
Mm.
Låta det ta vägen någonstans.
Minns du vilken den första krigsboken var som du läste som gav dig att sånt här vill jag göra?
Den första, ja, jag kan börja med att säga att det första som gjorde mig intresserad av krig, eller på det sättet då, det var när jag fick serietidningen Pilot.
Ja, just.
På 70-talet där. Mm. Jag tror att det var till och med samma dag som jag började ettan.
Ja.
Jag fick en serietidning, fick jag köpa en serietidning av pappa, och då var det en häftig flygplan på framsidan av en serietidning där 1974, och ett flygplan som jag efteråt förstod var en Spitfire.
Ja. Ah.
Sen var det rakt ner i kaninhålet.
Ja, ah, det är underbart, det är underbart.
Var det. Så att jag är ju egentligen ganska bred i mitt historieintresse och sånt, men det som är att självförtroende att skriva om. Mm. Sånt, det är ju just krig och elände.
Ja. Det var också en tanke som jag inför den här intervjun eller samtalet, så har jag tänkt mycket på frågor som jag skulle vilja ställa och som jag har velat ställa när jag har lyssnat på det. För du har ju en podcast tillsammans med Robert, i din podcast med Robert Lindberg. Men det är just det, att var i ligger din absoluta nördighet?
Du, det är en bra fråga. För jag är ju ingen sån som kan tjockleken på frontalpansaret på en T-34 på rak arm. Utan det är sånt jag är tvungen att slå upp när jag behöver veta det. Nördigheten ligger... Vilken bra fråga! faktiskt... Jag vet inte om jag formulerat det här någon gång, inte ens för mig själv. Den nördigheten ligger i... Vad fasen, vad svårt det blev. Alltså jag har ju... Alltså det som har... Jag kan bäst. Det har ju varit på de olika nivåerna i arméerna, den röda och den tyska, under andra världskriget. Befälsstrukturer, vad drev befälhavarna, vad drev de politiska ledarna? Hur kom de här besluten till att lägga Europa under sina fötter? Vilka medel använde man för att göra det? Jag har gått en slags väg där i det här materialet där jag hela tiden har varit intresserad av vad man kan få människor att göra som de inte hade föreställt sig att de skulle göra i olika situationer.
Mm.
Och vad är mer extremt att studera då än ett krig, ett världskrig?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Så att det har varit det som har drivit mig i mångt och mycket. Och där kan ju även ligga sånt som vad får till exempel en T-34s konstruktion? Vad får den för konsekvenser för människorna som satt i den och de som utsattes för dess våld? Och när du samlar många på samma ställe för att göra någonting, vad är det då för tankar som far genom de ansvarigas huvud? Hur utnyttjar vi detta vapen bäst?
Mm.
Och så vidare. Ja, du förstår.
Ja, kanske. Absolut, absolut.
Men det var en svår fråga. Jag kommer ligga sömnlös i natt.
Vad bra.
Och fundera på det.
Jo, men om vi backar tillbaka här då. Så just det här med att skriva böcker. Som jag ser, eftersom jag själv har haft idéer om att skriva böcker. Men det har aldrig blivit av. Jag har ju förmågan, jag har intresset. Jag har kanske kunskapen. Men det blir aldrig av. Men förmågan att producera stora textmassor måste vara ganska viktig. Och att hålla sig till punkten, till kärnan.
Ja, det är det väl, så att säga. Och det är alltid lika svårt att förklara. Hur fan skriver man en bok, så att säga?
Mm.
Ja, men det, och där ligger ju ofta något slags halvt medvetet beslut i början. Att det här är intressant. Man sitter med sina anteckningar, anteckningarna växer. Det dyker upp små berättelser här och där i det hela. Sen inser man helt plötsligt, ja men vänta ett tag. det här är ju på väg att bli någonting, inser man någonstans under den här under den här tiden. Och så når man den här punkten där, men nu är det för sent att backa, nu är det bara att köra. Lite så brukar det vara, för att jag tror det finns en sån här föreställning att man sätter sig på sin rumpa och så bestämmer man sig att nu ska jag skriva en bok om det här. Först ska jag läsa alla böcker om det och så ska jag läsa alla källor och sen ska jag åka till alla arkiv. Sen börjar jag skriva från första kapitlet till det sista kapitlet och sen är det klart. Tänker du så, eller rättare sagt, om du beter dig så har du förmodligen en diagnos. för alla de här processerna brukar, i alla fall för mig, flyta in i varandra. Mm. Det handlar om att skriva och skriva om, inte bara för att man bearbetar språket, utan för att man upptäcker saker under processens gång som gör att historien förändras. Perspektiven förändras och historien förändras därför att man hittar saker som tar det i en annan riktning.
Mm. Du får det lite att låta som att de på Bundesarkiv inte längre ber visa legitimation.
De ber en alltid att visa legitimation. Det är alltid lika besvärligt med pappersarbetet varje gång. Så att de är väldigt formella. Men när man väl har kommit in och så att säga blivit godkänd och de gillar ens utseende den här gången, då är det ofta sesam öppnar det.
Men jag får en känsla också av att du säkert har en himskans massa påbörjade böcker och idéer som ligger i travar, som att här har vi vad som hände på kanske Normandis stränder eller vad det nu kan vara som ligger. Ja,
absolut, sådana finns det gott om. Det gör det. Man vadar ju genom en massa oavslutade idéer som man vet att det här kommer aldrig bli av, och andra som man fortfarande sparar och tänker att men någon gång så ska jag ta tag i det här. Och sen det som havererade, som inte höll naturligtvis, det finns ju också.
Får jag fråga, du måste inte svara, men vilken är din fortfarande vilande bokidé? Favoriten?
Du får formulera om det till: vilka är mina vilande bokidéer?
Ja, det gör jag.
Jag bara skojar. Nej, men en bok som jag gärna skulle vilja skriva, den handlar om Normandie. Den handlar om den tyska sidan. Att se invasionen ur perspektivet från en av de tyska divisionerna som kom i vägen för invasionsstyrkorna på det dagen. Och där finns det faktiskt gott om källor. Och för att just kunna bygga upp det här minut för minut nästan, när det så att säga bilden klarnar för de här soldaterna på plats, befälen på plats, att det här är den tyska eller den allierade invasionsflottan och den är på väg rakt mot oss.
Antingen så känner jag det alldeles för bra, eller så var det en osannolik lyckträff att jag just gissade på dagen D när jag sa att vilket det skulle kunna vara.
Ja, precis. Great minds think alike. Jo, men det är faktiskt en, och det har stått lite mellan den 716 divisionen och den 352 divisionen.
Fascinerande.
Ja, så att det är en idé som ligger där, och som när man snubblar över någonting, så att då hamnar det i en speciell mapp i datorn. Så att säga, men det här sparar vi till sen.
Jag gissar ju att när man har ett fokus på sina böcker, allting handlar om krig, det handlar om en snäv bit av historien där tyngdpunkten ligger, stöter du ofta på att människor tror eller tycker att du är en krigsgalning?
Ja, det var nog mer för en massa år sedan som det hände lite då och då, att man stötte på människor som fick en bekymrat deltagande blick. Eller när man börjar märka på frågan att vänta ett tag, de tror nog att jag har en Gustavo-uniform hängande på vinden eller någonting. Det förekom, det har jag nog inte mött så mycket på i alla fall de senaste 10 åren, men innan dess, då hände det. att man blev ifrågasatt. Liksom, varför håller du på med sånt? Och där ens motiv ifrågasattes och man var tvungen att förklara sig hela tiden. Och jag kommer ihåg att det hände till och med, jag ska inte säga vem det var, men det är en ganska känd historiker som jag blev presenterad för en gång. Och som fullständigt bara avfärdar med att, åhå, yes, när jag har hört vem jag var och vad jag hade skrivit, aha, ännu en krigsboksförfattare. Så var det med det.
Ja.
Ja, nej, men sånt hände. Ja.
Ja. Jag skulle ju inte se det som helt orimligt att tänka att du kanske hade en sån uniform hängande, men jag tror att skälet därtill är ett annat än vad den som tror det tror.
Ja, i så fall så hade den förklaringen hade jag kunnat köpa om jag nu hade haft den. Sån uniform hängande, vilket jag inte har.
Nej.
Men den förklaringen kan jag köpa. Mm. För det är ju så alltså att när man håller på och skriver om sånt här, såna här saker i ett historiskt skede, så kan man stöta på föremål ibland som man kanske införskaffar och som kan fungera som ett fokus för tanken på något sätt när man håller på. Så visst kan det vara så.
Mm.
Så att jag hade en hjälm, jag hade faktiskt en tysk hjälm en gång som kom från Königsbergsområdet.
Okej.
Okay. Så att den vet jag, den fungerade som ett slags tankefokus.
Ja.
Det är lite svårt att förklara, låter lite flummigt kanske, men lite så.
Ja, nej, men jag tror jag förstår. När du dels så jobbar du då som journalist.
Mm.
Och sen så har du ditt, jag vet inte hur många timmar i veckan du lägger ner på att forska till dina böcker och att skriva det du har forskat. Men du har ju som sagt podcasten Fronten.
Ja.
Den måste ju också ta en massa tid att läsa på till avsnitt och även spela in. Och den som tror att en timmes långt uppspelat podcastavsnitt är en timmes inspelat, har inte förstått så mycket av hur det är att spela in ljud.
Nej, det tar ganska mycket tid allt sånt. Det gör det verkligen. Och
man får ha en snäll hustru.
Ja, precis. Nu är jag i den lyckliga positionen att när det gäller vår podcast så är det min kollega Robert som tar det tyngsta ansvaret för teknik och admin och den bit.
Mm.
Och det var helt enkelt så att idén till den podden, den var hans från början.
Mm.
Vi var gamla kollegor, vi hade jobbat ihop en gång i radiovärlden.
Mm.
Och han ville göra en podd, han var intresserad av just krig och i populärkultur och en del moderna konflikter. Och han visste ju att jag var lite mer mossigare i mina intressen. Så att han slog klorna i mig och det här var i ett skede med ett annat bokprojekt och jag var liksom lite överhopad och liksom tänkte nej, jag vet inte om jag klarar att hålla på med en grej till. Mm. Även om det var, liksom, det var en jättekul liksom, idé. Och då sa ja, men jag tar de tunga bitarna. Mm. Och sen har vi fortsatt så. Vilket jag är mycket tacksam för jag får bara göra det roliga.
Ja. jag tycker
Robert är en klippa.
Ja, men ni är jättebra och absolut så har jag lyssnat på, jag vet inte hur många avsnitt ni har gjort totalt, och jag tror att jag har lyssnat på samtliga. Men för mig har det varit en av de poddar som har drivit mig till att vilja ha en podcast själv.
Vad roligt att höra. Mm. Vad kul att höra. Det är jättespännande att det har kommit några stycken då, din och sen är det ju några till där som har dykt upp på sista åren. Så det är liksom kul att det dyker upp och man kan relatera till varandra och kolla, jaha, vad har de på gång nu? Liksom, vad kul. Mm. Så, lyssnar. Så att det är jätteroligt.
Ja.
Och din podd är jättebra. Liksom.
Tack.
Ja.
Jag tänkte tillbaka till det här. Din nya bok om Baltikums befrielse kommer nu alltså runt årsskiftet.
Mm.
Och den kommer som, alltså normalt ställer man frågan var finns den att köpa, och i ditt fall så kommer det svaret bli överallt där böcker säljs.
Ja, just det. Just det. Det är så. Och det var ju så att när vi, jag ska säga det att jag inte är ensam att skriva den. Jag har en kollega, Tobias Berglund, historiker. Vi skrev en bok för några år sedan om just finska inbördeskriget 1918. Och den här nya boken om Baltikum är liksom en fristående spin-off, kan man säga, av den boken. Just för att det är så många människor som har så lite koll på det här, trots att det är vår gemensamma Östersjöhistoria. Och när vi började med den här boken för kanske 3-4 år sedan, så ska jag säga att jag tänkte för mig själv att det här kan bli en utmaning och få folk intresserade av detta. Men sen har det ju hänt saker i Ukraina.
Det har ju det.
Vi har inte ger ett eko liksom av det här som jag gör, att jag tror att det här kommer, den kommer finna sina läsare.
Jo, men alltså, du har något där. Alltså, Baltikum har på något sätt behandlats, trots sin närhet till Sverige, som lite av en bakgård.
Ja, just det. Och jag tror att vi har liksom historiskt sett känt oss närmare Finland, unionen. Vi var i union så länge, eller union, det var en del av Sverige så många hundra år. Och så vidare. Medan Baltikum, det är mer avlägset. Det var en kortare tid. Och det har varit ryskt, eller icke-svenskt besittning kan man säga, under så mycket längre tid än Finland. Så att där finns ju en klyfta, så att säga. Som, även om det finns ett stort intresse på vissa håll kring just de baltiska frågorna. Och det finns många som är intresserade av Baltikum idag, som känner på våra breddgrader, känner sig en stor solidaritet med de baltiska staterna och genuint intresse för vad som pågår där, men som ändå inte har speciellt mycket koll på historien. Nej. 1900-talsdelen av den.
Men det, alltså, fortfarande så de baltiska staterna där är ju så pass nära och är också förbundna med oss i historien på ett sätt som vi kanske borde lyfta lite mer. Men för bara 300 år sedan var ju en av Sveriges största städer, Riga.
Ja, exakt. Det vet jag många som fortfarande blir förvånade när man säger att det var så. Och ett av Sveriges äldsta universitet, det var ju Tartu.
Tartu, ja, just
det. Så det finns mycket som binder oss samman där. Och när man ser på det här mönstret med stater som vill göra sig fria och den stora grannstaten, det sönderfallande imperiet som fortfarande försöker behålla grepp. Vidare. Och det var 100 år sedan. Nu händer det igen. Mitt i Europa.
Ja, det är bara att hoppas att det här får ett så bra slut som möjligt, så snart som möjligt.
Ja, precis. Precis.
Ja, vi har ju en programpunkt till här. Du har ju fått vara lite stand-in för löjtnanten som är på älgjakt. Och jag tänkte du skulle få ta min programpunkt med den här dagen i historien, och jag tror att du kanske kan göra lite mer galant än vad jag brukar göra.
Oj, ja, och jag fick ju inte så lång förberedelsetid.
Nej, men du kan så mycket mer, och 14 oktober pratar vi om, och du får välja vilket år och vilken händelse du vill i historien.
Ja, men ska vi inte slå till då med den 14 oktober i Nordens år 1943?
Ja.
Och vi förflyttar oss till mellersta Tyskland och en liten stad som heter Schweinfurt.
Ah.
Som hade och har även idag kullagerindustrier. Och det var ju, kullager var ju en viktig vara i en krigsindustri. För att utan kullager så finns det inget som rullar. Och där, Schweinfurt blev ju därför ett givet bombmål under andra världskriget för de amerikanska flygstyrkorna som försökte slå ut den här nyckelpunkten i produktionskedjan. Och det här var ju när de amerikanska flygstyrkorna hade börjat uppträda i stora förband. Man flög på dagtid från amerikansk sida då, med sina flygande fästningar. Och där man inbillade sig i början att man skulle kunna flyga in ostraffat utan jakteskort.
Det gick inte.
Det gick inte så bra det där.
Nej.
Och det skedde en serie räder över Schweinfurt hösten 1943 som orsakade amerikanerna så pass stora förluster att om man hade fortsatt hade det inte funnits något amerikanskt bombflyg kvar. Och just den 14 oktober 1943 så inträffar det som kallas den svarta torsdagen, Black Thursday. Nu snackar vi inga rea-grejer liksom. Det här är den andra Schweinfurt-räden mellan den amerikanska 8:e luftflottan och Luftwaffes jaktflyg då.
Mm.
Och man hade börjat den här offensiven då redan med strategisk bombning mot kullager. Man trodde att man hade haft vissa framgångar under den första räden. Och att man hade slagit ut en tredjedel av kullagerproduktionen, och det var kanske ganska, det var nog överdriven underrättelsebild man hade där av hur effektiva man hade varit.
Mm.
Men det dröjde innan man, uppföljningsräden kom då, det dröjde flera veckor innan man tog fart på nytt mot Schweinfurt. Efter att ha så att säga slickat såren efter den första räden. Och man skickar alltså in nästan 300 flygande fästningar. Och av de här så förlorar man 60 stycken i en enda räd.
Och det är då gånger 10 besättningsmän i varje bar?
Exakt. Mm. Där kring 8-10 man. Och 17 stycken som tog sig hem, utöver de här som man förlorade som blev nedskjutna. Så det var 17 stycken så svårt skadade att man måste skrota dem. Och ytterligare 121 var illa tilltygade i varierande grad kan man säga.
Mm.
Av luftvärnseld och det tyska jaktflygets attacker. Så att du kan ju tänka dig alltså enorma skador på en enda räd.
Mm.
Vi snackar om att mer än halva styrkan är utslagen, helt utslagen eller under reparation. Och man förlorade då i besättningar 650 man.
Mm.
Och då var ungefär 2900 man som deltog i räden. Så det var femte besättningsman.
Helt vrickat.
Ja. Så att det här var ju, det skedde ju ytterligare några räder. Och även Sverige blev ju indraget till det här. På sätt och vis, för att vi SKF i Göteborg producerade i kullager, varav en del levererades till Tyskland, och man fick ju motta ett amerikanskt hot. Fortsätter ni leverera kommer vi bomba SKF i Göteborg. Och det skedde i samband med den här offensiven mot kullagerfabriken i Tyskland då. Och till slut då, efter några räder, så fick man ställa in helt enkelt offensiven. Låta de kvarvarande flygande fästningarna och Liberator-planen stå kvar på marken. I väntan på att man skulle få fram leveranser med dugligare jakteskort. Mm. Nämligen P-51 Mustang.
Mm.
Som hade betydligt längre räckvidd, betydligt bättre manöverförmåga än de tidigare Thunderbolt-planen.
Mm.
Så att det här var ju... Och då är vi framme på under 1944, när man återupptar bombräderna igen och utsätter det tyska jaktflyget för en enorm chock.
Mm.
När de helt plötsligt får Mustang-planen att handskas med. Mm. Och så småningom då under 1944 så knäcker amerikanerna ryggraden på det tyska jaktflyget.
Mm.
Men det är en annan historia som du brukar
säga. Det är en annan historia. Det var nog hittills den bästa programpunkten i det här, den här dagen, historien hittills. Jag får tacka verkligen för just den.
Ja, nu reservation då, liksom att nu har jag skjutit från höften. Så att,
ja, men det är härligt. Ja. Då tänkte jag bara, vad skulle du i en programpunkt som vi brukar ha? Då säger jag så här, vilken skulle du, av dina böcker skulle du helst vilja se filmatiseras?
Oj, hjälp. Det är ju frågan, vilken som skulle fungera och filmatisera?
Baseras på dem.
Ja, precis. Ja, det vore ju Berlin 1945, alltså Nionde arméns undergång.
Mm.
Den hade jag velat se filmen.
Det hade blivit ett episkt skådespel för att använda.
Ja. Ska man säga så här, man hade fått ta 200 000 statister och skarp ammunition så man slipper betala dem så mycket. Ja, vilken bok skulle du vilja skriva då?
Jag är så inne på så nära det du var här med Schweinfurt. Jag skulle vilja beskriva livet för en pilot i Luftwaffe, en 109-pilot. Hur det kunde vara från dagarna då man anföll Polen 1939, hur det utvecklade sig sen. Skillnad mellan öst- och västfront när man slogs mot Hurricanes och Spitfires. Och sen hur det bara blev tyngre och segare och värre och mörkare ända fram till de sista dagarna när det kanske fanns bara 10 stycken Messerschmitt kvar i rikt att flyga.
Mm. Ja, vad väntar du på? Det är lite jättespännande. Sätt igång!
Ja.
Ja, det är jättebra idé.
Ja. Niklas, det har varit ett jättestort nöje att ha dig här.
Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, det var glädjen på våran sida. Ja, med det så tackar vi väl för idag, Niklas.
Ja, tack så mycket.
Ja, ha det bra. Hej, hej.
Ja, hej, hej.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.